Sara, vad är en bal på slottet?
Ja du Britta, den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och tråkig och alldeles underbar.
Ja, alldeles underbar, jag håller med dig. Och alldeles underbar, det är också Gioachino Rossinis skämtsamma operadrama La Cenerentola. Men här i Sverige så känner vi den under ett mycket, mycket mer känt namn. Det här är operaguiden om Askungen. Varmt välkommen till operaguiden om Gioachino Rossinis succéopera Askungen, eller Godheten triumferar som en alternativ titel är. Och varför den heter så, det finns det en snillrik förklaring till. Askungen i Rossinis version är nämligen inte en vacker ung dam som sitter och väntar på prinsen, utan hon är i allra högsta grad en tjej som tar ansvar för sin framtid, men ändå behåller sin godhet. Ja, det finns många ingångar på detta drama med skämt, drama giocosa som beteckningen är, och vi som idag ska vända och vrida på handling, bakgrund och komiska poänger. Det är jag, Britta Svanholmanet, och med mig har jag sidekicken Sara Norling. Välkommen!
Tack, Britta.
Du är ju vanligtvis programledare, konserter och operaföreställningar här på Sveriges Radio P2. Så, sagan om Askungen, den tror jag väcker minnen hos stora delar av befolkningen i Sverige. Eller vad sägs om det här?
Starkas Askungen, knappt har hon en stund att vila, ropar de och hon får ila.
Ja, Sara, vad väcker det här ljudet för känslor hos dig?
Ja, alltså det är ju, man har blivit tvångsmatad med det här under så många julaftnar, så att det går ju liksom inte att tänka på Askungen utan att tänka på Disneys filmatisering. Nej. Fast det roliga här med mössen som sjunger att hon ska ila och att de ropar på henne, det här finns ju redan i Rossinis musik också,
ja.
Faktiskt.
Det vi ska snacka om nu har förstås en gemensam ramberättelse med Disneys kända film. Men sen så skiljer det sig en hel del, och det är inte så konstigt, för historien om Askungen, den är bra mycket äldre än både filmen och Rossinis opera. Det är som så ofta en folksaga i grunden, och på 1600-talet så skrev en man vid namn Charles Perrault ner den, och så samlade han ihop den tillsammans med andra sagor i boken Gåsmors sagor. Och sen så har bröderna Grimm också med ett finger i spelet. Men själva grundsagan, den går att hitta redan för 1000 år sedan i Kina. I Rossinis opera så finns det faktiskt inga sagoinslag alls. Inga möss som förvandlas, ingen gudmor, ingen pumpa som blir vagn. Utan det här är mer en realistisk saga om den mänskliga naturen. Sara, varför tror du att Rossini och textförfattaren Jacopo Ferretti valde att göra så här?
Ja, man kan ju bara spekulera förstås, men jag tror att det har ganska praktiska och handfasta förklaringar. Det finns ju en grund i den liksom buffa traditionen italiensk opera som de anknyter till. Och då är det här mera satiriska sättet att se sagan istället för det mer romantiska, det fantastiska med ferier och då. Det har ju att göra med den traditionen, att man ser lätt förvanskade personer, typer, men ändå människor på scenen, är människor som driver handlingen. Man ser, vi kommer hitta den uppblåsta aristokraten, de snobbiga systrarna, den smarta tjänaren och det kärleksparet då som man håller på. Och det här finns ju i Commedia dell'arte lite grann. Så att det är ganska praktiskt. Man visste, när Rossini skrev det här, så visste han antagligen att de som skulle sjunga det här på scenen och även publiken skulle liksom hitta in direkt. Så det är ju faktiskt ett smart sätt att göra det, tycker jag.
Mm. Och de har ju liksom gjort om det då in i den här italienska teatertraditionen, men också lagt ganska mycket djup i det så att man ska bottna. Det är liksom inte bara hejsan svejsan hela
Nej,
tiden.
Men jag har faktiskt läst någonstans att många tycker att det här är den mest mänskliga av Rossinis komedier. Mm-hmm. Och det kan ju kanske ha att göra med då Askungens karaktär. Vad vet jag?
Du, innan vi kommer för långt i våra tankegångar och jämförelser här så ska vi låta Per Feldzin få komma in och berätta mer om handlingen i operan. Varsågod Per.
En komisk opera om den illa behandlade styvdottern Angelina, alltså Askungen. Och vad gör en Askunge? Jo, städar och putsar och fejar och hjälper till hela dagen lång. Kort sagt, styvdottern har blivit piga. Och hos Rossini har den elaka styvmoden blivit en styvfader, Don Magnifico. Och han är på ruinens brant. Hans två andra döttrar, Clorinda och Tispe, gör sitt allra yttersta för att Askungen ska få extra mycket att göra. Don Magnifico behöver alltså rika friare för sina döttrar. Och i jakten på en möjlig prins prövas de unga kvinnornas godhet. Alla tre, men det är bara Askungen som klarar provet. För att verkligen undersöka saken rekommenderas prins Ramiro, som har bjudit in till en bal, att besöka Don Magnificos hem förklädd till tjänare. Omedelbart ser han Askungen, förälskar sig och den kärleken besvaras. Hon ser personen och inte titeln, medan systrarna bara ser den de tror är prinsen, det vill säga tjänaren, som också är utklädd. Ni hänger väl med? Det är verkligen en opera om förklädnader och hemligheter. Till balen kan inte Askungen komma med eftersom hon saknar kläder och dessutom har fått mycket extra att göra. Men hon får en klänning i sista stund av den gode informatorn Alidoro som har sett Askungens kvaliteter. På balen blir hon mycket uppmärksammad. Är det Askungen eller? Alla undrar. Prinsen, som inte heller känner igen Askungen, blir helt förtrollad, men Askungen vill pröva hans kärlek och ger honom ett armband, alltså ingen sko, och ber att han ska leta upp det andra armbandet som hör till. Vill du verkligen träffa mig igen, måste du leta rätt på det. Samtidigt fortsätter förklädnadsleken, systrarna uppvaktar den de tror är prinsen. Till slut avslöjas leken, alla återvänder hem. Men inom kort kommer prinsen för att leta efter armbandet. När han funnit det ber han om hennes hand och det gör Don Magnifico och systrarna galna av ilska. Prinsen vill straffa dem, men Askungen menar att förlåtelse är ett bättre sätt att sätta punkt.
Förklädnader och förväxlingar i en enda lång rad, men också en historia om godhetens dygd. Tack för genomgången Per. Det här är alltså en opera som skrevs av italienaren Gioachino Rossini 1816-1817 ungefär. Och detta gjorde han i vanlig ordning, får vi nästan säga, på bara 3 veckor där precis i årsskiftet. Han jobbade för brödfödan, den gode Rossini.
Absolut. Det var ju snabba ryck här. Bara ett år tidigare så hade han skrivit Barberaren i Sevilla. Och nu ville en opera i Rom ha då en ny och trevlig och bra opera till nästa karnevalssäsong. Så det gällde det att jobba snabbt.
Och det här var ett vanligt sätt att skriva opera på den tiden?
Absolut. Det var liksom, det skulle komma nytt hela tiden. Men det som är roligt med Askungen är ju faktiskt att man brukar tala om att Rossini, just att han jobbar snabbt, han lånar mycket från sig själv. Men i Askungen är faktiskt det mesta. Jag säger inte allt, men det mesta är faktiskt nytt. Och han hade inte så mycket hjälp av någon annan den här gången. Nej. Bara på några ställen. Men så att det är faktiskt, han var nog ganska inspirerad ändå, måste man säga.
Ja, och han var inte ens 25 år när han, när han skrev den här operan. Han skulle precis fylla 25 bara några veckor senare efter premiären. Men han hade redan lyckats utveckla sin egen stil. En Rossini man känner igen då, om man har hört några av hans operor. Jag tänkte vi börja med att lyssna på en liten bit ur ouvertyren. Mm. visst finns det vissa likheter med hans kanske allra mest kända opera Barberarnas vilja?
Absolut, men faktiskt så till den avslutande arian för Askungen, hennes kända rondo, så lånar han faktiskt också musik från just Barberaren.
Så pass. Ja. Ja, det var alltså bråttom när Askungen kom till, och Rossini och textförfattaren, librettisten Ferretti, de fastnade för ett gladlynt och snällt tema som samtidigt gick att göra roligt då. Godheten triumferar är ju undertiteln. Men vad innebär det egentligen då? Kan du utveckla det lite?
Ja, alltså det finns ju då som i många sagor, i alla fall i Perraults förlag också. Det finns ju ett visst moraliskt inslag i sagan, en sensmoral. Och här är det ju då att Angiolina, som hon heter här då, en ängel förstår vi också med hennes riktiga namn. Hon känner ju medlidande och är lite storsint, till skillnad då från de här bjäbbiga, elaka, själviska systrarna. Till exempel när Alidoro, som då är prinsens lärare här, en filosof, kommer förklädd till tiggare till huset där de bor, så förbarmar sig Askungen och ger honom mat till exempel. Så att hon har, alltså det finns någonting i hennes karaktär som då, att om man ska vara på ett visst sätt som kvinna då för att premieras och godtas i samhället. Det finns vissa regler man ska hålla sig till. Då kommer det att gå väl. Kanske inte att man får en prins, men man kan i alla fall kanske få någon viss ställning och respekt och så vidare.
Men hon har samtidigt ganska mycket skinn på näsan, Askungen.
Absolut. Hon ställer upp sina egna villkor. Det blir klarare längre fram att hon är ingen passiv sådär som bara väntar på drömprinsen, även om hon sjunger väldigt mycket om det i början. Det är faktiskt hon som får uttala de här berömda, eller de ord som alltid inleder en saga. Det var en gång en kung. Det får hon ju faktiskt sjunga. Så hon drömmer ju lite grann om det här, en ny framtid och så. Men hon har faktiskt väldigt specifika krav på sin tillkommande.
Mm. Men om man ska vara lite djävulens advokat, och de här styvsystrarna, de är ju mest bjäbbiga, sa du. De är det hela tiden. Går det att ta dem på allvar egentligen? Är det inte lite enkelt för Askungen att vara god när hon liksom har sådana systrar?
Du menar, i ett jämförelse så blir hon väldigt god,
ja,
för
precis,
att de är så väldigt jobbiga.
Ja,
men självklart. Men alltså, det här har du ju igen, då, det vi talade om tidigare, att det finns den här buffa traditionen och det finns vissa typer. Mm. Och Rossini fördjupar ju vissa av karaktärerna, medan andra då stannar lite grann vid det här mer ytliga. Men de är ju väldigt roliga. De är ju två, det är en sopran och en mezzo, som då står också i kontrast till den altröst som Askungen har. Och de är ju lite grann som en person egentligen. De bjäbbar ihop, de har inget individuellt, utan de funkar ihop som en spegel av varandra. Mm. Väldigt effektivt, och det blir väldigt, väldigt rolig musik ofta när de är med. Det är ju fantastiska ensembler man kan bygga kring alla de här rösttyperna som Rossini har samlat.
Clorinda och Tisbe, som de två styvsystrarna heter. Ja, hur det än är med godheten i den här operan, så är det ändå i första hand en komisk opera med lite djup. Men det komiska, det hörs verkligen, inte minst i styvfadern Don Magnificos roll. En styvmor har alltså blivit en styvfar i Rossinis version, och det här, det är en riktigt tungvrickare roll. Här hör vi ju hur Don Magnifico riktigt studsar fram. Man nästan hör hur fånig han är, eller?
Absolut, det gör man ju. Det här sättet att tugga text är ju typiskt för Rossini när han vill uppnå någon komisk effekt. Sådär. Och väldigt mycket, vad ska man säga, det låter väldigt mycket om texten också. Det är roliga ljud i texten som då kommer så här snabbt. Så att man blir ju, samtidigt som man tycker att han är jättefånig, så tycker man ju också att det är fantastisk, rolig musik. Jag kan inte låta bli att tycka att det är fantastiskt roligt att lyssna på Rossini. Det bara är så.
Jag sätter mig in här nu i den här basens roll då. Han måste ju vara en fena på att texta med alla dessa stavelser.
Absolut.
Och konsonanter.
Absolut, och liksom, man bara hör också dels det här tuggandet, och sen också så heter han Don Magnifico, vilket ju är jättefånigt eftersom han är fånig aristokrat liksom på dekis.
Ja.
Han drömmer ju i sin första aria om en åsna som får vingar och som flyger upp på någon kyrk. Alltså det är så dumt,
ja.
Så att det blir ju väldigt, väldigt roligt. Jag har också hört att vissa uppsättningar under 1800-talet så gjorde han man honom med napolitansk dialekt för att det skulle då vara extra roligt på något sätt. Jag vet inte vad det är.
En liten italiensk...
Exakt, en liten italiensk specialitet.
Hans manliga motsats är filosofen Alidoro, skulle man kunna tänka. Tänkaren och filosofen och prinsens bundsförvant som hjälper Askungen. Men så har vi ju också då prinsen Ramiro. Han har långa, böljande melodilinjer, speciellt tillsammans med Askungen. Här hörde vi Askungen och prinsen tillsammans. Och prinsen är förstås en tenor. Det är väl självklart?
Självklart. Det blir ju extra... Annars tänker man ju, du vet, så där schablonmässigt soprantenor, kärleksparet. Mm. Men här är det ju faktiskt inte så. Nej. De ligger ju närmare varandra i röstläge. Eftersom det ska vara liksom en koloraturalt. Mm. En inte helt så där självklar koppling kanske man tycker.
Det märks ju tydligt här att genom att de ligger så nära varandra så slingrar sig melodierna verkligen runt varandra. Jag får såna här nästan DNA-strängar i huvudet när jag hör den här musiken.
Men det är kanske också för att de hör ju verkligen ihop. Mm. Det förstår man ju redan första gången de ser varandra. Och prinsen kommer ju förklädd. Mm. Det är också en ytterligare här att folk är ju inte den de ger sig ut för att vara. Men ändå så är det någonting som de väcker gensvar, genklang i varandra. Och det kanske också är då lägga rösterna när varandra kan ha någonting som förhöjer detta.
Mm. Prinsen är förstås en viktig roll, men han är ändå lite i skuggan av huvudrollen, skulle jag säga. Askungen.
Absolut, det här handlar ju om Askungen. Ja. Den heter ju så, Askungen. Ja. Och Askungen är ju den som också på ett väldigt enkelt sätt har den största musikaliska utvecklingen, kan man säga. Hon börjar ju med att sjunga den här lite lugnare melodin, nästan en ballad. Ja, här sjunger Askungen om en kung som gifte sig med en god flicka snarare än en vacker, en förutsägelse. Det kan man väl säga, det är hennes bild av ett idealt förhållande kanske.
Mm. Hon äger ju verkligen den här föreställningen, som vi sa, Askungen. Hon är inte på scen hela tiden, men hon är ändå ständigt närvarande i samtal och så vidare. Och du nämnde här att det är en koloraturroll. Vad innebär det?
Ja, hon får ju briljera väldigt mycket med såna här kaskader av toner. Och det gör hon ju inte så mycket här, för det här är en ballad, den går i 6/8 takt. Man tänker att det är en enkel folkmelodi. Mm. Men så kommer det då i slutet det stora rondot när hon verkligen får... Hon får ju visa att hon är en stor, storslagen person på ett sätt. Vilket också då märks i musiken. Just de här snabba, snabba passagerna.
Och då kastar hon sig ut i melodikaskader.
Precis, verkligen.
Det är liksom en skrattande röst som vi hör här.
Absolut, men det är den här liksom, man kan tänka sig att puppan vecklar ut sig från det där lite gråa i början i härden, så kommer hela den här liksom bara briljansen. Och det, ja, hon har triumferat. Ja. Det hör man ju här på slutet verkligen.
Visst har hon. Hon tar också plats i hela operan, men det blir hennes paradnummer.
Precis. Så att det är väldigt så här bara, här är jag, det här vill jag ha.
Ja.
Ja.
En stark 1817-tals
tjej. Ja, precis. För, väldigt starkt för att vara där, måste man ju säga. Och det, ja, det känns ju ändå som en kvinna av kött och blod. Och sen också när, det finns ju ingen glassko som vi var inne på tidigare, du, nej, nämnde här. När då prinsen visar att han är intresserad, och så, då ger ju Askungen honom ett armband, mm, som matchar det hon själv har, och säger: ta det här, sök upp mig där jag brukar vara. Liksom. Och när, om du hittar mig och om du tycker om, fortfarande tycker om det du ser då, då kan vi liksom snacka. Han måste också genomgå något litet test faktiskt.
Det är ju tydligt i den här Rossinis version att det är en intelligent Askunge vi har att göra med. Hon väljer sitt öde då, skulle vi kunna sammanfatta det med.
Ja, men, ja faktiskt.
Hon sitter inte och väntar på prinsen. Hon ber honom komma och leta upp henne.
Precis.
Girl, absolut, power på 1800-talet.
Ja, på 1800-talet. Allting är ju relativt.
Ja.
För att vara på 1800-talet är det väldigt mycket girl power, måste man ju ändå säga.
Ja. En som faktiskt har egen erfarenhet av Angelina, eller Askungen då, och hennes musik, det är en svensk sångerska som bemästrar massor av genrer, inte bara opera utan också melodifestival och barock och nyskrivet med mera, med mera. Och så kan hon också låta så här. Ja, det är den oefterhärmeliga mezzosopranen Malena Ernman som pep fram några toner högt upp i registret i mössens arbetssång ur Disney-filmen Askungen. Detta i ett julmedley för några år sedan. Men just som opera Askungen, då handlar det väldigt mycket om uthållighet. Det berättade hon för radions Maria Eby von Zweigbergk, som undrade lite om sångtekniken i Rossinis opera.
Hur gör man rent tekniskt för att just smattra på som du gör? Det är såna här fantastiska rullader som aldrig tar slut och går åt alla håll.
Jag vet inte, jag håller andan och så blundar jag och så kör jag. Men jag har väl en bra teknik för just kollaturer. Jag kniper om stämbanden och sen så får jag liksom, så sjunger jag ganska lätt. Man lägger upp det ganska matematiskt i början, att man får inte ta ut sig för mycket. Det är väldigt låga toner och väldigt höga toner. Jag lägger det i höga C och låga G lite överallt och sådär. Och det är väl, täver ganska mycket. Så det gäller att inte sjunga upp sig för mycket. För min stora aria är ju precis på slutet, efter 3 timmar, kommer det som folk kanske känner igen från operan. Så då har man då sjungit upp sig för mycket i mitten, då är det kört på slutet. Så det, är ju, det tog ett tag innan jag kunde liksom hitta gyllene medelvägen där.
Säger Malena Ernman, och det är alltså Non più mesta, operans sista aria som vi hörde tidigare då, som hon syftar på. Det är ju en riktig urladdning, och förklara den så måste man förstås spara på röstresurserna. Men det kan ju inte vara det allra lättaste i den här typen av opera.
Nej, alltså man måste ju sjunga på topp hela tiden. Det heter ju inte bel canto för inte.
Nej, för det är den sortens opera vi avhandlar idag, bel canto-operan, vacker sång. Nu har vi ju redan genom Malena Ernmans tolkning av mössens arbetssång gläntat på dörren till andra Askunge-tolkningar, och jag tänker ju då främst på den allra mest kända, nämligen Disneys film från 1950. Det finns som sagt en hel del som skiljer sig mellan Disneys och Rossinis tolkning av Askunge-sagan. Ingen gudmor då, inga förvandlingar. Och inga glasskor som vi var inne på, utan två stycken armband som Askungen delar ut. Sen så kanske det finns andra förklaringar till varför det inte blev någon glassko. Jag läste att censuren i Italien i början av 1800-talet satte stopp för glasskorna, för då skulle man vara tvungen att visa anklarna på sångerskorna. Och det gick
inte
ju
bra.
Absolut inte för sig.
Inte bra i påvestaten, vet du.
Nej, just det. Nej.
Men också det här att skor överhuvudtaget kan ju ha en sexuell laddning. Så ja.
Det finns ju även andra tolkningar av Askungen. Perrault är ju som många baserar sin opera eller föreställning på. Och så har vi Bröderna Grimms version också.
Absolut, och den är ju mycket, mycket mera grym faktiskt. För där går det ju inte alls bra för styvsystrarna till exempel.
Nej.
Och där, utan de får ju ögonen uthackade på slutet när de försöker komma på bröllopet.
Mm.
Och ja,
de inte lika mycket godhet.
Inte lika mycket godhet alls. Utan Nej. Här är det verkligen, de blir straffade för sitt beteende. Och där är ju också där att de har ju så stora fötter, förstår man ju. Så att när de ska prova den här glas eller skon då, så skär den ena av sig tårna och den andra av sig hälen för att passa. Så att man, ja, det är mer extremt faktiskt, måste man säga. Mycket grymmare och ja, blodigare på många sätt.
Hugga av hälen kommer jag ihåg från när jag själv var liten, så det var väl
ja, det sitter djupt
där. Obehagligt.
Men men där är ju också Askungens döda, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det, men Askungens döda mor, de rider ju förbi hennes grav där, och där då ser fåglar det, att det droppar blod från skon så att prinsen får vända, så det är väldigt så där. Ja, blod, skor, fötter.
Skräckromantik.
Sex och blod. Och, ja, men du vet, det är lite så här gooey. Ja. Så. Mm.
Ett av de starkaste korten i Rossinis version är ju förstås musiken. Och vissa av melodierna har fastnat mer än andra. Bland de mest kända hittar vi finalen på första akten. Här hörde vi ett prov på Rossinis berömda crescendi, alltså volymökningar.
Ja, men det här är ju typiskt Rossini-drag också, särskilt i de här liksom, finalerna vi har hört tidigare i Barberaren i Sevilla. Just att han bygger bara på, bygger på.
Dels mer och mer.
Ja, mer och mer. Dels, man tuggar och tuggar text intensivare, och sen så ökar han också volymen stegvis här tills det bara blir kaos här. Och här finns det också underbara ord som de får sjunga. Jag ska inte säga crollando, strepitando, fracassando, sconguasando, susurrando, corgmediando. Alltså det är sådana roliga, man hör ju att det är roligt, att det är roliga ord. Som de liksom har, librettisten måste ju haft roligt också, vilka ord kan vi få dem att liksom tugga ja. På så man liksom, de tar ju avstamp, de tar spjärn i de här orden i texten.
Frågan är ju om ensemble tycker att det är mest roligt eller mest jobbigt.
Jag vet inte, men man känner ju liksom att det, som jag sa, det finns någonting att ta spjärn emot i texten.
Det finns en glädje också.
Ja, det finns en glädje liksom i just det här, så att ja, nej, men jag säger igen, jag blir bara så glad.
Ja, underbart. Vi sa ju det i början, det är en underbar opera det här. Och godheten triumferar då i operan Askungen. Och vid gott mod så avslutar vi nu denna operaguide om Askungen. Tack Sara Norling för dina klokheter kring denna opera.
Tack Britta.
Och tack till dig som har lyssnat. Det finns massor med mer musik att upptäcka än det lilla vi har hört i den här podden. Några av de största hitsen har jag med hjälp av Sveriges Radios musikresearcher Eva-Britt Selén samlat i en Spotify-lista som du hittar via Operaguidens hemsida på sverigesradio.se. Sök efter Operaguiden på hemsidan och Askungen så hittar du listan. Och väl där inne på hemsidan så finns det också många fler operaguider att botanisera bland. Bland annat då Barberaren i Sevilla som vi har nämnt flera gånger. God lyssning och tack för idag. Hej då!